Vi ska läsa ifrån Uppenbarelseboken, 2 kapitel. Så vi börjar så att vi hinner komma in i det. Kapitel 4 och kapitel 5. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och kaniol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen brann 7 facklor. Som är Guds 7 andar. Framför honom låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa. Den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de 4 varelserna hade 6 vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll, helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, han som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evighetens evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evighetens evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger, värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut har blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen i högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna av de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt människor. Har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort den till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg. Och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med stark röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evighetens evighet. Och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för denna mäktiga uppenbarelse som Johannes får i vad som sker i himlen. Och jag tackar dig för att mitt i den tid, mitt i det vi är i, så får detta vara ett ord in i våra hjärtan. Vi ber Herre att du ska vara med den här stunden. Hjälp mig att tala och hjälp oss att lyssna. I Jesu namn, Herre. Amen. Ja, det är ju en otroligt mäktig uppenbarelse som Johannes får. Det är enorma saker han ser och han hör. Han blir upptagen av anden in i det himmelska. Och han ser någon som sitter på en tron som är lik en vacker ädelsten. Och det är en regnbåge runt omkring honom. Och det är andra troner, 24 troner. Och där sitter äldste på de här tronerna. Och det är olika himmelska väsen av olika slag. Och det är änglar i tusental och åter tusental som upphöjer och tillber han som sitter på tronen. Och dag och natt utan uppehåll. Tror vi sjunger det en lovsång? Dag och natt, eller hur? Va? Så sjunger man. Så tillber man Gud. Helig, helig, helig är han som sitter på tronen. Han som var, han som är och han som kommer. Och nästa scen, då får Johannes se att det finns en bokrulle i handen på han som sitter på tronen. Och det är en skrift och det är fullproppat med text både på utsidan och insidan. Hur kunde han se att det var text på insidan? Bra fråga. Inget bra svar. Men han såg att det var text överallt i den här bokrullen i alla fall. Och den var förseglad. Det var en skrift med sigill att brytas. Det var 7 olika sigill som skulle liksom sätta och berätta om vad som skulle ske i framtiden. Saker som skulle inträffa. Och i de följande kapitlen när man läser i uppenbarelseboken så ser man vad som händer när de olika sigillen bryts. Vad som sker på jorden. Men innan dess så står det att det är en väldig ängel som med stark röst ropar ut i himlen. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta de här sigillen? Och det är som att det liksom bara tystnar av och stillar upp. Det fanns ingen. Ingen är värdig. Ingen i himlen. Ingen på jorden. Kunde göra det. Och det står att Johannes, han gråter bittert. Och jag tänker, vi kan känna igen oss i Johannes tårar. I nuet och inför framtiden. Hur? Ska det gå? Hur har det kunnat bli så här illa? Det är, trots alla framsteg, ett enormt lidande på jorden. Människan håller på att förgöra sig själv. Strider, brottslighet, svält, sjukdomar och miljöförstöring där människan både är förövare och offer på en och samma gång på olika nivåer. Vi lever i en osäker tid. En mycket osäker tid. Aldrig trodde vi att vi skulle hamna i ett gangsterkrig i Sverige där barnsoldater skjuter och spränger på våra gator. Och då den är så många så det går inte att hålla isär längre. vem som sköt svar, var det sprängdes här, vilken fabrik som sprängdes ner, vilket hem, vilken trapputgång. Det går liksom inte att hålla ordning på alla dåd. Rysslands brutala överfall på Ukraina är fortfarande en katastrof som skördar så många liv och demolerar städer, byar och samhällen. Och nu väntar ännu en vinter. Hamas vidriga terrorattack på Israel, där de medvetet söker upp barn, kvinnor, män i alla olika åldrar och avrättar dem och kidnappar andra. Det är den värsta attacken på Israel sedan förintelsen. Och det är den mest dödliga terrorattacken på många, många, många år. Dessutom använder terroristerna sitt eget folk som sköldar och gömmer sig bakom skolor, sjukhus, kyrkor, moskéer med mera. Och det lidande som nu är i Gaza, det är enormt. Bilderna som kommer är liksom nästan svårt att ta in av den mänskliga nöden. Dessutom fortsätter i sig i medietystnad kriget i Jemen, det meningslösa våldet i Kongo och flera olika ställen där oroligheter är över vår värld. Ja, vi känner igen Johannes tårar och gråter samma tårar över världen, över dess nutid och över dess framtid. Och tårar, det är aldrig fel. Jag önskar ibland att jag hade mer tårar. Men jag tror också att vi behöver vaka över våra hjärtan i den här tiden, så att vi också kan be för och välsigna de som vi betraktar för våra fiender. Det är så extremt lätt i den här tiden att vi skiljer människor åt och att vi stänger våra hjärtan och att vi bygger murar och bedömer människor för snabbt. För det är inte mot kött och blod vi kämpar, utan det är mot de andliga makter och krafter som driver fram denna meningslösa ondska. Det är tid både för tårar, för bön och utgivande kärlek i en cirkelrörelse där det ena är avhängigt av det andra. Så vem är värdig? Ja, det fanns ju en som var värdig. Det finns en som är värdig. Tack och lov och pris och ära att det är så. Och på samma sätt som Johannes fick hälsningen i sina tårar, så ber jag att den här predikan ska vara en hälsning in i dina och mina tårar. En hälsning av hopp, av tro och av kämpaglöd. Mitt i allt, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och de sju sigillen. Och så sätts fokus på Jesus Kristus. Han är värdig. Lejonet av Judas stam är ett lamm. För äldsten säger ju till Johannes, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott. Och när Johannes tittar så ser han ett lamm. Det är ganska intressant. Han såg inget lejon vid tronen, han såg ett lamm där. Lejonet av Judas stam, det är ett uttryck som först patriarken Jakob, alltså Abraham, Isak och Jakob, som fick hur många söner? 12, ja. Eller hur? Han välsignade sina söner innan han skulle dö. Och då så profeterar han över sin son Juda och sa, Juda är ett lejon, sa han. Och i och genom Judas sätt skulle Messias komma. Och när ängeln presenterar honom som är värdig, gör han det genom att förankra honom i Israel, i Jakobs egna löften. Och Jesus säger ju själv, frälsningen kommer från judarna. Och ängeln talar också om och kallar honom för Davids rotskott. Det som profeten Jesaja profeterade, ett skott ska skjuta upp ur Isai, Davids fars avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Frälsningen är kopplad till det judiska, till Israel, till det judiska folket. Jesus föddes som Davids son, som Davids rotskott. Allt som Gud har lovat uppfylls i Jesus Kristus. När Jesus 8 dagar gammal bärs fram i templet för att omskäras enligt den judiska traditionen och enligt det judiska förbundet, så är en gammal man, Simeon, som liksom av anden får klart för sig att nu så kommer Messias. Så han tar den här lilla pojken och håller honom i sin hand. Det här var barnvälsignelse på riktigt, verkligen. Och så säger han, mina ögon har sett frälsningen. Din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Det är alla som inte är judar enligt den här definitionen. Ett ljus för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Israels Gud är vår Gud. Jesus Messias är av Judas stam och av Davids släkt. Allt det som Gud har sagt har gått och kommer att gå i uppfyllelse. Och Bibelns berättelse hänger ihop från skapelsen och paradisets lustgård till det nya Jerusalem som kommer ner från himmelen och det himmelska, evigheten. Det hänger ihop alltihopa. Gud har full koll. Gud är i himmelen, han väver en väv och han har allt i sin hand och han är inte överraskad och han är inte ställd och han är inte orolig och det är inga krismöten i himlen, det såg vi ju där. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte hur det ska funka. Har ni någon idé? Och änglarna säger, jag vet inte. Fråga inte mig, fråga varelserna. Och varelsen säger, nej, men fråga de där äldsta, de är ändå 24 stycken. Nej, man har full koll på det som händer. Jag kan ta nästa bild. Lejonet av Judas stam är ett lamm. Och Johannes hade hört det förut av Johannes döparen. När han såg Jesus, se Guds lamm som bär bort världens synd. Det hade Johannes döparen sagt. Nu såg Johannes evangelisten Guds lamm igen, fast i en himmelsk uppenbarelse. Han har segrat. Inte, vi får se om han eventuellt kommer segra. Det ser ganska bra ut nu. Nej, han har segrat. Lejonet av Juda, Davids rotskott, Guds lamm, har segrat genom sin utgivande kärlek. Att han gav sitt liv för mänskligheten. Så vann Jesus en evig seger över djävulen, över döden, över allt vad synden åstadkommit och åstadkommer. Jag tar nästa bild. Och därför säger Bibeln, om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Gud har i sin godhet och i sin kärlek berett frälsning, räddning för var och en som tror. När Petrus predikar på pingstdagen så säger han till människor, se till att ni räddar er undan detta onda släkte. Och frälsningen är tron på Jesus Kristus. När vi bekänner detta, när vi tar emot detta, då flyttas vi från döden till livet. Ifrån mörker till ljus. Då har inte längre döden, synden och djävulen makt. Lika lite som döden, synden, djävulen och elen har makt över Kristus, har den inte heller makt över den som tillhör honom. Hör jag ett amen där? Jag tyckte nästan det var så. Och därför, för tid och evighet, för liv och död, så är detta det allra viktigaste beslut du och jag kan ta. Det att sätta vår tro och vår tillit till Jesus Kristus. För det är så Gud har tänkt att förvandla världen. Genom samma vapenlösa kärlek som Jesus gav sitt liv, så vittnar vi om att han har frälst oss. Det är bara detta, mina vänner, som kommer bryta mörkret. Det är Guds evangelium om frälsning i Jesus Kristus. Vi kan hålla på och vi håller på med allt möjligt. Men här ligger vägen. Jag kan ta nästa bild. Det finns en vers där jag stannade till den lite grann i torsdags, men det blev så uppmuntrad när jag läste den. Vers 8 i kapitel 5. Då står det om de här fyra varelserna, de 24 äldste. Jag ska inte gå in och berätta vad det är, det tar vi ett annat bibelstudium, men det är spännande att läsa. Var och en av dessa hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner. Ibland kan vi känna att våra böner inte når fram. Att de inte verkar ha någon betydelse. Vi ber och vi ber och vi ber. Och inget väsentligt verkar ske. Men det är inte sant om bön. Vår bön når fram. Och den är så värdefull för Gud att den förvaras i skålar av guld inför hans tron. Och den är som en väldoftande rökelse. Det lönar sig att be. De heligas böner. Mycket mäktig och verksam med en rättfärdig människas bön. Den människa som har tagit emot Guds nåd till frälsning och blivit hans barn har en väg till Fadern. I och genom det Jesus har gjort för oss har vi en öppen väg fram till Gud. Det är öppet. Det är aldrig, himlen är aldrig stängd för Guds barn. Aldrig någonsin. Gud har öppnat en nådaväg. Och den håller att gå på, min vän. Och Hebreerbrevet säger så här, i kraft av Jesu blod, alltså i kraft av det han har gjort, inte i kraft av din ansträngning, inte i kraft av din volym, även om du drar på lite nu, så är det inte det, Inte i kraft av hur många ord. Inte i kraft om du har lyckats få till det. Men i kraft av Jesu blod. Det han har gjort. Kan vi frimodigt gå fram inför det allra heligaste. Vi kan få vara med här. Och jag känner ibland när jag läser kapitel 4, kapitel 5. Och man liksom bara läser det gång på gång. Så känns det som att man är med Johannes där. Liksom bara, man hör och man ser. Och det är en fantastisk berättelse. På den nya och levande vägen som han har öppnat för oss. Genom förhänget, genom sin kropp. Min älskade syster och broder. Gud hör din bön. Sluta aldrig be. Dina böner, de är inför Gud, förvarade i skålar av guld, som en rökelse av väldoft inför Herren. Gud, han verkar tillsammans med våra böner. Vi säger det så här, att det är inte våra händer som bär Guds. Det är inte våra böner som bär Guds händer. Förstår jag menar när jag säger så? Ibland kan man nästan tänka, om jag inte ber så gör inte Gud någonting. Nej, tillsammans med våra böner verkar Gud. Gud verkar ju alltid. Han är alltid på gång. Men i samarbete med oss. Och det är fantastiskt. Det var så när lärjungen gick ut, så talade de om Guds ord. Och då verkade Gud tillsammans med dem. Gud sköt på liksom. Och det är likadant med våra böner. Vi ber och Gud skjuter på. Men det är inte så att om du inte ber så har Gud ingen kontroll. För då är det ju du som håller Gud och inte tvärtom. Och det är ju inte evangelium. Evangelium är att du och jag får be. Och Gud verkar med våra böner och lägger sin kraft därtill. Jag tror att många av oss är en frukt av någon annans böner. Och de böner vi ber idag kommer att påverka människors liv långt mer än du anar. När vi äter frukost på morgonen, jag och Maria, så ber vi väldigt enkla böner. Väldigt nära böner. Vi ber för våra barn, våra föräldrar, våra syskon, människor som vi känner för. Det är inga långa böner, det är inga märkvärdiga böner. Men för att det är böner som betyder något. Och jag tror att jag är en frukt själv. Av att människor i min släkt, människor i min närhet har bett till Gud och bett till Gud för mig. Jag har nämnt om en person som har betytt och betyder mycket för mig i mitt liv. Det var den märkliga pingstevangelisten Helmer Nyberg. Som ropade så det dånade över Nyhemsveckan, halleluja. Men han var ju i min hemförsamling. Och när jag gick ut skulle börja tjäna Gud som i församlingstjänst, som evangelist som man på den tiden. Så var jag hemma och besökte, då kom han. Han måste ha varit 75, kanske 80 års ålder. Och så tog han tag i mig, så tittade han på mig och sa han så här. Lasse, jag nämnde ditt namn inför tronen varje dag. Det där betyder någonting på riktigt. Det var mer än ett högt rop i en gudstjänst. Det var liksom något som hade täckning. Hur kan du investera för din familj? Ja, men du kan ju se till att du har ett gott arv att ge dem rätt ekonomiskt. Visst kan du göra det, och du kan se till att det finns hus och allt möjligt. Fine. Men vill du verkligen investera i din familj? Be. 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 Nämn namnen inför tronen varje dag. Böj dina knän. Ropa till Gud för din familj. Ropa till Gud för dina barn. för dina föräldrar, dina syskon, för dina vänner. Låt bönen få stiga. Det är det vackraste och det är det mest värdefulla arv du någonsin kan ge. Därför att det förvaras inför Guds ansikte som en väldoftande rökelse i skålar av guld. I skålar av guld. Jag blev uppmuntrad när jag läste. Jag hoppas att jag kan uppmuntra dig för det. Vi kan ta nästa bild. Han som förmår att göra långt mer. Långt mer än allt vad vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar genom oss. Där ser vi också samverkan, eller hur? Han förmår göra långt mer genom den kraft som verkar i oss. Det är Guds fantastiska, underbara godhet. Jag kan ta nästa bild. Och den får ligga kvar nu. Allt vad Jesus har gjort på korset. För nu, när han har tagit den här bokrullen, då bryter det ut i himlen en lovsång, en kosmisk lovsång till Lammet. Och det är våg på våg av tillbedjan. Det är de himmelska varelserna, det är de himmelska äldste, det är rösten. Intressant, det står rösten. Jag hörde rösten av en enorm skara änglar. Det myriades, myriader står det i någon bibelöversätt. Jag vet inte ens vad det betyder, men det är många. Här står det 10 000 gånger 1 000 gånger 1 000 gånger 1 000. Alltså det är massor med änglar. Men det står att det är med en enda röst som de tillber. Wow! Och det är starkt. Det är högt. Det är hög volym. Ni som tycker det är hög volym i kyrkan, käre Gud. Fast då kanske vi har inga problem med hörseln. Då kanske vi bara njuter av det där liksom. Dånet av stora vatten ska det vara lovsången. Hon tillber. Och som inte det är nog så stämmer hela skapelsen in. Det som är i himlen, det som är på jorden, det som är under jorden, det som är på havet och i havet stämmer in i den här lovsången. Det är en kosmisk lovsång till allt vad Jesus har gjort på korset. I himlen är det inga människor i centrum. Det finns en gammal sång som, där texten går så här: jag längtar att få se Jesus först av allt. Jag längtar att få se. Och det kommer du göra, för det är faktiskt han som är i centrum. Med all respekt för alla de i våra liv och våra familjer som har gått före oss. Det är han som är i centrum i himlen. Det är honom du kommer se först av allt. Sen kommer du se alla andra också. Det tror jag faktiskt. Det tror jag. Men inte först av allt. Det är Jesus. Han är i centrum i det himmelska. Man tillbe Lammet som blev slaktat, som har köpt åt Gud ett folk. Av alla språk, folk. Av alla folk och språk och stamma till Gud. Ett folk som är präster och som har en framtid i den himmelska jorden. Vi ska få regera tillsammans med honom, står det. Det är vi. Det är ett konungsligt prästerskap. Och det är det fullbordade verket på korset som lovsjungs i himmelen i evigheternas evighet. Det Jesus har gjort. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det är evangelium om frälsningen, det som Gud har gjort för oss. Av och i kärlek när Jesus gav sitt liv för oss. Och som vi av nåd genom tro får ta emot. Det är där, älskade vän, Guds kraft finns. För Guds evangelium är Guds kraft för var och en som tror. För alla som tror. Även barna hjärtan som har blivit hårda kan bli mjuka. Gubba hjärtan, flickhjärtan, kvinnohjärtan, manshjärtan. Vilken ålder du än är i, var du än befinner dig någonstans. Ditt hjärta kan bli mjukt. Därför evangelium har kraft att förvandla, eller hur? Hesekiel säger om det nya förbundet, jag ska ta ut stenhjärtat. Vad var skrivet på sten? Du ska inte vara tio Guds bud. Det är inte fel, nej. Men han ska ta ur det hjärtat och sätta in ett levande hjärta. Där Guds lag, där Guds tankar, där Guds kärlek lever på insidan som ett liv och inte som ett påbud. Så till och med hjärtat av sten kommer evangelium göra levande, eller hur? Och det är det som kallas för livets andeslag. Halleluja, halleluja. Och det här är vårt uppdrag, vänner. Och det här är vårt hopp. Att förmedla detta evangelium som ett vittnesbörd för alla folk i ord och i handling. Genom de under och de tecken som följer detta. I detta vill Gud bistå dig och mig med sin kraft. Till Herrens ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Känner du som jag? Det är liten och svag och tänker, hur ska det här gå? Ser Gud ett hjärta som vill, så hjälper han med sin kraft. Behövs bara det. Bibeln talar om den sista tiden. Första Johannes brev talar om att den sista timmen, till och med i Nubibelns översättning, den sista timmen. Och jag tror att vi lever i den tiden. Att Jesus kommer snart tillbaka, och tack käre Gud för det. Och vill vi vara sunda och hålla lågan brinnande i våra liv, då är det fokus på uppdraget som gäller. Då kommer du och jag vara sunda. Att leva i och dela evangelium. Det är vägen. Lev för Jesus. Brinn för honom. Håll dig nära honom. Och var lyhörd för hans röst. Och gå hans väg. Halleluja, Jesus. Han är på tronen. Halleluja. Han är på tronen. Han vill bistå dig med sin kraft. Så sjöng vi i början på 90-talet i pingstkyrkorna. Överflöd av glädje inför hans tron. Lyft din blick och frukta ej. Jesus, han manar gott för dig. Han har ej förändrat sig. Han är på tronen. Om allt är mörkt omkring dig, problemen hopar sig, du ser ingen utväg och himlen, den verkar stängd. Men då finns en väg att gå på, i och genom Jesu blod. Har du tillträde till Fadern, för Jesus han sitter på sin tron. Jesus han tog din sjukdom. Jesus han tog ditt straff. När blodet rann på korset, han besegrade dödens makt. Han är lejonet av Juda. Han är Guds förstfödde son. kungars kung och herras herre, och han sitter på sin tron. Han är på tronen. Han vill bistå dig med sin kraft. Överflöd av glädje inför hans tron. Så lyft din blick och frukta ej. Jesus manar gott för dig. Han har ej förändrat sig. Han är på tronen. Ska vi be. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Herre, jag bara tackar dig för att vi får stämma in i tillbedjan, i lovsång, och påminna oss och varandra var du befinner dig här, att du är värdig. Du är värdig vår lovsång, du är värdig vår tillbedjan. Du är värdig vårt liv, du är värdig vårt allt här. Du har vunnit seger med din högra hand här. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du av kärlek till oss gav ditt liv här. Och vi får leva nära dig, vi får leva i dig, vi får leva tillsammans med dig Herre. Låt din kärlek, låt ditt liv, låt ditt ljus Herre. Låt evangelium få verkligen planteras in i våra hjärtan Herre. Tack att du är den som tar bort hjärtat av sten. Att vi inte behöver leva under påbuden, utan vi får leva i din andes ljus, i andes härlighet Herre. Åh, heliga ande, jag tackar dig. Jag prisar ditt namn här. Och jag ärar dig. Halleluja Jesus.